Hei, velkommen til Pareto-podden. Det podcasten der vi I Pareto setter oss ned og diskuterer temaer og ting som av interesse for investorer og som viktig I dagens marked. Og vi har kommet til episode 29, og dere kan høre alle de andre episodene. De ligger på SoundCloud eller på iPad, på podcast-appen på iTunes. Men I dag så skal vi ta et tema som litt annet enn ren finans, men som for så vidt får økende oppmerksomhet I dagens marked, og derfor vi også har satt opp det som en klasse I vårt fondsenter, og det dette med ESG, eller holdbarhet, bærekraft. Og dette jo et tema som har mange vinklinger, og som egentlig kan være litt vanskelig å definere for mange, og man har sett det at en del firmaer har kaller seg for holdbare, eller sier at de driver med bærekraft, uten helt å ha den samme definisjonen på det. Men det en ting vi flinke til her I Norden, så det jo å standardisere og å definere. Og det jo også noe av det som gjør en økonomi effektiv. Så jeg har med meg I studio her I dag en svenske I studio, og en på telefon faktisk. Vi har Per Sandell, som leder for finansielle tjenester I miljømerket Svanen. Eller organisasjonen Nordisk Miljømerking. Velkommen I studio.
Ja, men takk så mycket.
Og så har vi med på telefon Stefan Eriksson, som da Head of Fixed Income I Pareto Asset Management, sitter I Stockholm og som da forvalter blant annet vårt Pareto, eller Pareto sitt Global Corporate Bond Fond, som da det første fondet til salgs I Norge her sånn, som har fått miljømerket Svanen. Velkommen I studio, Stefan.
Takk så mycket.
Ja, Først til Per, altså nordisk miljømerking, denne organisasjonen. Jeg tror mange kjenner igjen svanemerket fra andre produkter. Det kan være vaskemiddel, for eksempel, og ting man finner I dagligvareforretningen. Men nå, altså finansielle tjenester, finansielle produkter, det litt nytt. Kan du fortelle litt om hva dette for slags organisasjon, og hva en miljømerking innebærer? Hva skal til for at dere setter svanemerket deres på et produkt?
Absolutt. Svanen skapades av Nordiska ministerrådet för nästan 30 år sedan. Vi togs fram som ett verktyg för att konsumenter som söker produkter och tjänster som kan leva upp till hårda krav lätt ska kunna hittas och det är samtidigt ett verktyg för företag att kunna kommunicera att de har produkter och tjänster som uppfyller hårda krav. Man skulle kunna förklara det vi gör som en matchmaking-funktion. Du vet, för kärlek så har vi Tinder.
Ja, ja.
Och för hållbarhet så har vi det nordiska miljömärket Svanen. Mm. Så det är för att få marknaden att flyta på lite smidigare som vi finns till hands.
Så det rett og slett for å ta Tinder-analogien, for å matche, kan du si, konsumenter som ønsker visse kriterier på det de skal kjøpe, og produsenter som da tilfredsstiller de kravene, rett og slett.
Helt rett, spot on. Og det ikke bare privatkonsumenterne som vi skal tilfredsstille. Svanen finnes også til som et verktyg for de professionella innkjøperen ute på företag og ute I kommuner og landsting når de skal kjøpe inn bærekraftige produkter og tjenester.
Mm, og det et veldig viktig poeng for så vidt, fordi at dette jo ikke bare noe som kommer fra grasrota, eller kan du si fra publikum, da, at man ønsker produkter som tilfredsstiller disse kravene, men det begynner jo I økende grad også å komme som, kan du si, nordiske regler fra offentlige myndigheter, og gjerne EU-regler igjen når det gjelder offentlige innkjøp. Kan du si noe om størrelsen på det markedet I Norden?
Jeg vet at de offentlige innkjøpene I Sverige omfatter ungefär 500 miljarder årligen. Så det klart, det ohyggligt stora tal som det offentliga köper in varje år. Och om vi kan hjälpa inköparen ute hos kommuner och landsting att ställa bra krav på det de köper in, så klart att det kommer att styra företag I rätt riktning att producera mer hållbara produkter och tjänster.
Mm. Jeg har sett litt på dette her med holdbarhet før, når jeg har vært og sett på fond og forvaltere som for så vidt har båret den fanen høyt I markedet og sagt at de veldig bærekraftige. Og det jo veldig forskjellig hva organisasjoner legger I det. Noen sier at de er CO2-nøytrale, og det betyr at de har kjøpt kvoter, og med de prisene som har vært på CO2-kvoter, så er jo det nesten ingenting. Og det betyr jo i realiteten ikke at det sitter noe når det lar være å bruke strøm i andre enden. Det er en komplisert materie. Men når det gjelder miljømerket Svanen, så ser det ut som dere har ganske strenge kriterier for hva som skal til for at man kan oppnå det. Og i det tilfellet her, vi kan jo ta det konkret på et fond. Hva slags type kriterier er det jeg snakker om?
Ja, for når vi tar fram kriterier inom Svanen så gjør vi det alltid när vi ser på hela produktens omfång så att säga. Vi, enligt den standarden vi jobbar så får vi inte bara ställa krav inom ett hållbarhetsområde. Så om vi skulle ta först exempel med en produkt som man kan köpa på stan, ett tvättmedel, så ställer vi både krav på hur den produceras, alla ingående komponenter, men också vad den här produkten tar vägen när den har passerat tvättmaskinen och så förpackningen.
Eller livslöpet till produkten alltså, rätt och
sätt. Ja, en fond är ju lite annorlunda. Så därför har vi valt att, så att säga, ställa krav inom alla de hållbarhetsområden en fond kan arbeta. Mm. Så vi baserar våra krav på fyra olika staplar. Det är dels exkludering, vad fonden inte får inneha för värdepapper. Och så två, vad den istället ska inkludera istället. Mm. Och så tre, hur fonden ska arbeta för att vara transparent och visa omvärlden vad den gör och vilka innehav den har. Och så fyra, ett aktivt ägarskap där man som fondbolaget och kan vara med och påverka på olika sätt de företag som fonden investerar i.
Vi ska se lite närmare på detta här. Vi bara understreker för lyttarna där ute att det är som sagt väldigt mycket forskjellig som läggs i detta med bärkraft, och en del av de fonder som exempelvis bärer ESG-stämpel, de benytter bara en relativ värdering som väl kan kallas den svagaste formen för det, hvor du för exempel har en sammansättning i fonden som är lik som verdensindexen, men hvor du innenfor hver sektor velger såkalt best in class. Og det er vel det jeg kan kalle en ganske svak, da, men enda en ligger. Man kan argumentere for at det er en ESG, Environmental Social Governance, vurdering. Og så har du det andre ytterpunktet, hvor du har fond som går direkte mot selskaper som bare driver med miljøteknologi, for eksempel, og sånn. Så det er veldig spisset, da. Mens det Svanen gjør her er en kombinasjon, altså dere har enkelte kriterier som ekskluderer, og så har dere andre kriterier som på en måte må være tilfredsstilt, hvis jeg tolker det riktig, nærmest som en slags hygienefaktor, da, sånn at står det miljømerket Svanen på et fond, så vet man at det skal være et sånt do good fond, for så vidt.
Ja, du har helt rett, og bakgrunden till våra krav på fonder och bakgrunden till Svanen är att det är väldigt svårt för den enskilda konsumenten, investeraren, inköparen att sätta sig in i att ställa bra hållbarhetskrav på det man vill konsumera och köpa eller investera i. Så där är ju våran roll att sätta de kraven. Och då är det naturligt att liksom sätter det på en ganska hög nivå, och det blir samtidigt en så pass hög nivå så att det är attraktivt att företag att kommunicera att de har en produkt eller tjänst som lever upp till sådana höga krav.
Mm. Hvis vi tar bitte litt om disse kravene, jeg har et ark her hvor det står beskrevet litt om fondet. Hvis vi tar disse, for jeg regner med det her interesse for de som kjøper sånt, særlig med at jeg sitter i Norge, hvor vi har en svært stor energisektor, så kan det være interessant også se litt på hva dere ekskluderer. Hva er det hva er det som ikke skal inngå for slags selskaper i et svanemerket fond?
Jeg skal börja med å ge lite bakgrund til hur vi har kommit fram til våra exkluderingskrav. Det baserar sig på inspel från tre olika områden. Dels vad, så att säga, fondbranschen säger sig kunna leva upp till. När det finns, vilken typ av data det finns tillgänglig för att kunna arbeta. Och två, vad privatinvesteraren förvänta sig utav en svanenmärkt fond. Och tre, vad vi som organisation, Nordisk miljömärkning, vill stå för.
Ja.
Mm. Och det är klart att vi hade en lång process med involverade väldigt många olika aktörer, både från finansbranschen men också NGO:er och konsumentintressen, innan vi slutligen landade i det som är exkluderat här. Och det som är exkluderat är så att säga utvinning och förädling av fossila bränslen som kol, olja, gas, men också uran är också uteslutet.
Mm. Så du kan säga alla fossila bränslekällor det utelukkes från fonden.
Ja.
Mm. Och det är ju egentligen för lyssnarna hisser sig för mycket upp därifrån så är det ju på något sätt definitionsmässigt helt korrekt. När du utnyttjar en icke förnybar energikälla så kan det per definition inte vara bärkraftig. Det är ju bara per definition så ja. Må ju det vara helt korrekt oavhängigt om man syns att den energikilden bör utnyttjas eller inte. Men det är andra sektorer också.
Ja, vi utesluter det allra mesta av världens vapen, både kontroversiella och konventionella vapen. Vi utesluter tobak och självklart så utesluter vi också företag som bryter mot de vanligaste internationella normerna och
Mm. Det sista punkten där må väl vara egentligen vanskligt att hålla orden på med så många stora sällskaper som är aktiva i så många land med kan du säga si, så olika juridiska systemer och hur man finner en objektiv standard för det och hur man övervakar det över tid. Det måste vara kanske en av de vanskligaste kriterierna.
Ja, absolut. Och det här kommer tillbaka lite grann till de krav vi ställer på de fondbolag som har svanemärkta fonder att vi säkerställer att de har tillgång till information och data, inte bara initialt utan också över tid, som gör att de kan hålla koll på de företag som finns i fonden.
Mm. Mm.
Men du har rätt där, att man kan, ja, vi är alla människor och när vi ser på vad företag gör runt om i världen så kan vi komma till olika slutsatser om de är så pass allvarliga och grova överträdelser eller det kanske inte uppfattas av andra som att det var så farligt. Det finns ju ingen absolut sanning där när någonting är riktigt dåligt där. Men så det är upp till respektive fond att visa att de har en systematik och tillgång till data och att de har sunda processer för att exkludera de företag som de själva definierar ska ut här.
Mm. Vi ska snart höra från fondsförvaltaren hur det implementeras, men först när man har fått, när ett fond eller ett produkt har fått miljömärkesvanen så räknar man att det är inte en statisk tillstånd, alltså detta är inte något som man har fått och så har man det för evigt. Hur följs detta upp över tid?
Ah, två saker. Det första är att vi självklart har koll på fonderna. Fonden ska alltid publicera sina innehav, så det är liksom transparent var den är investerad. Fonden ska publicera en årlig hållbarhetsrapport och de ska göra en egen kontroll. Och självklart så pratar vi löpande med alla fonder som är svanemärkta. Och sen den andra delen, självklart så utvecklar svanen våra krav. Vart efter att marknaden utvecklar sig så anpassar vi oss våra krav också. Våra krav, även om det är en produkt eller tjänst eller som fonder i det här exemplet, gäller kanske en 3-5 eller kanske 7 år om det inte sker så mycket utveckling. Jag ser framför mig att våra krav på fonder här någon gång under kanske 2020 kommer vi se över dem. Vi kommer inhämta ytterligare information från fondmarknaden, från myndigheter, från NGO:er och så tar vi beslut därefter att anpassa krav.
Mm.
Det kanske handlar om att vi ska lägga till krav eller kanske ta bort krav eller justera krav. Våran roll på Nordisk miljömärkning här är ju inte att skriva och sätta supersvåra krav. Det tjänar ingenting syfte att skriva krav som ingen fond kan uppfylla, även om de på pappret verkar vettiga. Utan vår uppgift här är att sätta lagom hårda krav så att en liten del av en bransch kan uppfylla dem. Så att de sen kan använda Svanen i marknadsföringssyfte.
Nettopp, nettopp. Och Stefan Eriksson i Stockholm, där du förvaltar Pareto Global Corporate Bond, och det är då det första kreditfondet, eller alltså företagsobligationsfondet, som säljs i Norge, som har fått miljömärket Svanen. Vad betyder det i praxis för förvaltningen av fondet?
Ja, så tack. Ja, vi var ju här med på en podd tidigare då, när vi gick igenom strategin för fonden. Och det var väl att vi hade den här som ett alternativ inom Pareto-systemet mot även de andra då. Som sagt, Norge är ju då ett land som är duktigt på energi och fossilt då, då. Och vi har en aktieförvaltning och en annan kreditförvaltning i Nordic Corporate Bond och så vidare då, som kommer ha det då. Det vi vill ha är produkter som är väldigt tydliga, som inte skär in i varandra för mycket då. Alltså när vi pratade om strategin här innan, då hade vi inte ens börjat tänka på svanmärkning för den här fonden då. Det var väl att den här fonden då, genom att vi exkluderade fossilt redan från början, för att det var mer, vi kallar det då boom-bust-sektorer. Alltså sektorer som går upp och ner och är väldigt kapitalintensiva och för en obligationsägare då ibland har utmaningar då. Då.
Så här kan man se att det var en god match egentligen mellan de kriterierna som Svanemärke som organisation stiller och det som du egentligen av andra mer finansiella orsaker ville ha i din sällskapsutvälgelse allikevel?
Just det. Så målet var att skapa en hög riskjusterad avkastning. Så den här produkten skulle vara av ett mellanrisksortiment i vårt utbud. Högre risk för Nordic Corporate Bond, mer ren high yield och mellanrisk. Och så skulle den här vara global då, då. Och givet att vi tittade globalt så kunde vi då exkludera väldigt många bolag och ändå hitta tillräckligt många som vi investerade i då. Och därför var det intressant när jag träffade då Per Sandell på en lunch inom ett organ som heter Swecif, det finns en Norsif här i Norge, mot då hållbarhet. Då tyckte jag det var intressant vad de gjorde då. Och jag var inte fullt införstådd med att Svanen hade gått in i finans då, då. Så jag lärde mig väldigt mycket och då... Vi var också långt framme med att anställa och ha en analytiker på plats, så vi kände att vi kanske var redo att ta nästa steg då. Och det var ju för att förbättra också förvaltningen. Alltså hela tiden, många ibland tror jag att man ska bli grön eller man ska göra det här då på bekostnad av. Vi vill egentligen försöka vässa och försöka utveckla våran fond än mer då, då. Och då fick vi också ett ramverk som hjälpt då.
Kan det att ett sällskap tillfredsställer ESG-kriterier göra att det har mindre volatilitet i sin drift och intjäning faktiskt?
Ja, vi tror ju också att det är ju så många, man vet ju naturligtvis ingen, det är ingen som har en spåkula där framme, utan det är klart att kraften i hållbarhetsdiskussionerna som finns, som Svanen sitter ju i massa andra områden och sitter väldigt nära, men du nämnde ju också att kraften i debatten har ju ökat enormt de sista åren här då, då. Och det är väl att kraven kommer ju ställas på de här bolagen, och är du inte kanske lite framåt i de här så kommer du också ha svårare att överleva i ren konkurrens då, då. Vi är en global miljö, vad än Donald Trump säger och gör, så är vi en global marknad då, då. Och då tror vi att om vi hittar bärkraftiga bolag i lite mer defensiva sektorer, det passar fondens strategi.
Jag tänker på två ting. Alltså, som förvalter så sitter ju du lite i mitt emellan egentligen kunder som önskar avkastning och som önskar sina medel förvaltet på ett visst vis. Och så sitter du och kanaliserar kapital in till sällskaper. Och jag tror egentligen bägge sidorna av den rollen kunde vara intressant att hört lite om. Alltså, har dere märket efterfrågan från kunder om bärkraftskriterier och hvordan möter sällskapen det här?
Nej, det är jättebra, det är en jättebra fråga, och faktiskt ett av de största universiteten, stiftelserna i Sverige, valde fonden för att den var fossilfri för lite drygt ett och ett halvt år sedan då. Och det har väl börjat den här tanken med att vi har en produkt som kanske står ut lite grann då, då. Den är global, den ger ett alternativ till de nordiska fonderna. Och så är vi då fossilfria då, då. Så de hade även anlitat en tredje part som gick igenom fonden var tredje månad. Så vi skickade alla innehaven till dem då, då. Men de hade bara ett perspektiv då, då. Så vi hade redan börjat lite grann att vara undersökta utifrån den delen då. Sen har det här växt naturligtvis då. Så det är klart att när vi har lyft blicken så har vi ju också sett att det finns ett par stora försäkringsbolag i Sverige. De ska vara fossilfria inom 12-18 månader i alla investeringarna de har. I allt. Mm. Aktiefonder, direktinvesteringar. Och man kan ha en debatt om det naturligtvis då. Men det är fakta. Så definitivt har frågan ökat de sista 6-18 månaderna.
Men man kan jo si altså, at en del av de bolagene som dere utesluter, og som jeg for så vidt kjenner godt her i Norge, da, dette innenfor energi, det er jo selskaper som også har gjerne høyere rente, de betaler en høyere rente på sin gjeld, de har en høyere funding kost, på grunn av at det er veldig, som du sier, boom og bust, veldig syklisk industri, som også er veldig kapitalintensiv. Men denne type krav, at, eller det kan si et forekomst av at en del investorer begynner å uteslute den form for bolag, det kan jo da alt annet likt, det tenker jeg bare ren finansiell teori her, det kunne jo føre til et enda høyere avkastningskrav for den type bolag.
Det kan det skje, absolutt, men også som Per har påpekket, så de her kraven nu gjelder en viss del av fonder som det är just nu. Det andra är väl också dock så att utvecklingen i bilindustrin hade säkert gått fortare om det hade kanske kommit krav innan då. Tesla motarbetades ju inte lite av de andra. Nu är inte Tesla lösningen på allting heller då, men det är klart att de har ju faktiskt påverkat bolag som hade 5-15 års affärsplaner till att vi ändrar dem. Och vi drar bort 10 miljarder dollar eller 20 eller 100 miljarder dollar i R&D mot en viss del och vi måste skifta det till någonting annat. Så sen är det ju också så att Norge är väl en av de som har de hårdaste kraven mot hur man ska behandla anställda. Hur man ska behandla miljön och allting sånt där då. Alltså, vi på Pareto har ju fonder som investerar i den här delen då. Då tycker jag i alla fall när man tittar runt om i världen när det finns grader i helvetet då, att utifrån de alternativen och folk som vill fortsatt vara investerade i det här, så ska vi vara bland de bästa alternativen utifrån det då. Men jag tror ju också på att det går att göra förändring i små steg då, men jag tror inte att finansieringen är på väg att försvinna.
Nej, men det är intressant, och vi har ju som du nämnde flera typer fond på vårt inför vårt vår palett, produktpalett tillgänglig för kunder. Nu vet jag att du Stefan är på väg till ett annat möte, så jag får väl säga egentligen tusen tack för deltagelsen, och så går jag vidare här lite grann med Per Sandell litt videre, men jeg skal legge en link til det videointervjuet hvor du går litt nærmere igjennom Pareto Nordic Corporate Bond, Global Corporate Bond, sånn at det blir liggende tilgjengelig for de som hører podcasten her også.
Ok, ja, takk så mye for en tid.
Takk. Nu, Per, jeg har et par spørsmål til egentlig. Hvis man tenker på miljø og bærekraft i et litt videre perspektiv, så kan man kanskje si det slik at en del av det som en del bolag har gjort, kan si når det gjelder utnyttelse av ressurser, når det gjelder produksjonsprosesser, historisk har vært preg av at for eksempel forurensing ikke har hatt noen kostnad. utslipp har ikke hatt noen kostnad, og man kan kunne bare slippe avløpsvann rett i elvene og liksom den type ting. Så hvis man spoler litt tilbake, altså jeg har en min bestefar jobbet i SAS, og han ble jo pensjonert da på 80-tallet, men da hadde jo de kontorer, eller de holdt til der ute på Fornebu, ikke sant, rett ved Oslofjorden. Han fortalte jo det at han drev med heavy maintenance, ikke sant, av flyunderstell, og det var jo deler som de renset i cyanidoppløsning. To ganger i året så tømte de bare det rett i fjorden, ikke sant, og det var død fisk helt ut til Drøbaksundet, det vil si god mesteparten av Oslofjorden bare døde når de gjorde det. Og dette er jo ting som selvfølgelig har blitt forbudt, altså du hadde blitt fengslet hvis du hadde gjort noe sånt noe nå. Mm-hmm. Sånn at det er jo ikke helt nytt at man begynner å se på, kan du si, holdbarhet, sustainability i et slikt perspektiv. Og nå har jo dere på miljømerket en del harde krav hvor du på en måte helt utesluter bransjer, men som Stefan også var litt inne på, så er det jo det er jo gradsforskjeller også innad i disse bransjene, og det må jo være positivt at de som tross alt lever, da kan du si, av å utnytte mer naturressurser og ting som jo per nå i hvert fall er jo nødvendig å bruke i samfunnet vårt, at de også dras i en mer holdbar, bærekraftig retning.
Mm. Ja, du är inne på någonting spännande där. Det vore ju naivt att tro att om det vi tycker är, så att säga, grönt och hållbart nu kommer att vara det vi tycker är grönt och hållbart om några år. Här har vi en utveckling som just nu går i ett rasande tempo. Så vi kommer säkert ha helt andra värderingar och se på det här med grönt och hållbart annorlunda om att bara nästa år eller om 10 år. Det händer jättemycket spännande.
Det har hållit på i 30 år, så det har ju sett en del av den utvecklingen här i miljömärke eller nordisk miljömärkning, ikke sant?
Mm.
Men selve märket Svanen, det är inte 30 år gammalt, är det det? Hur är historiken på när det kom upp?
Ja, själva märket så som du ut är ju liksom vingarna på en svan. Ja. Därför är det lite randigt. Och det har sin bakgrund från den symbol som finns för Nordiska ministerrådet. Den är ju en, så att säga, en blå och vit kopia av det. Som är lite spegelvänd. Så själva svanemärket har funnits sedan 1989. Vi firar 30 år nästa år.
Ser du det? Ja. Det var bra. Nej, men kjempeflott. Da tror jag, för oss att oppsummere, så kan man ju si, hvis man ska tolka detta här lite ifrån en typisk fondskundes side, da, så kan man fastslå at når et fond eller et produkt har svanemerke på seg, så tilfredsstiller det strenge miljøkrav, og det har for så vidt det er blant best in class på den type produkter.
Helt rett, men jeg vil poengtere en viktig skillnad her, at även om vi heter nordisk miljømerkning, så er våra krav på fonder her mer enn bare miljø, utan det är mer ur ett hållbarhetsperspektiv. Stefan pratade en hel del tidigare om E, S och G. Det är alltså environmental, social and governance. Och alla de här delarna måste till för att vi ska ställa om vår värld till en mer hållbarhet, så att säga. Så man kan inte se svanemärkta fonder som strikt investerade i miljöteknik, utan det finns många andra hållbarhetskrav som Stefan och Pareto nu måste beakta när man förvaltar sin globala hållbarhetsfond.
Rätt och slett att ha ett långt perspektiv på måten man driver verksamheten på, rätt och slett, alltså så att man inte förbrukar resurser, enten det är de ansatte eller det är miljöet eller det är de inputen man har i sin produktionsprocess och hur man utför själva produktionsprocessen. Ja, nei, dette her var interessant, og jeg tror man kan fastslå også etter at dere har eksistert i 30 år, at dette her kommer til å være spørsmål som markedet er opptatt av. Det vil være et riktig kriterie, eller noen vil se på det som riktig kriterie for sine valg av sine produkter man kjøper. Andre vil ikke se det, men det er som jeg sa innledningsvis, det er bra at det finnes organisasjoner som da kan hjelpe oss til å fatte disse valgene riktigere gjennom at man har standarder for for disse kriteriene man kan legge til grunn. Fordi skulle man begynne å gjøre det selv som forbruker, så vil det være en fulltidsjobb.
Ja, jeg er helt enig med deg.
Jeg sier tusen takk til Per Sandell, leder i finansielle tjenester, Nordisk Miljømerkning, Svanen. Og de som vil lese mer om dette, de kan vel gå på svanen.se.
/fonder.
Ok. Hvis dere likte dette her, så setter dere pris på om man for så vidt kommenterer podcasten, gjerne deler den til andre i sosiale medier, eller så har vi som sagt da nå 28 andre episoder på en rekke forskjellige temaer liggende tilgjengelig, og det kommer til å komme flere i tiden fremover. Ha det bra!